Och när jag tänker det här fram, så är det inte för att fortälla dig om det så mycket, som att fortälla dig att det tror icke jag. Och en syndagsadventist har aldrig trott det. Vi har trott något helt annat. Vi har trott att avgörelsen för medlemskap, borgerskap i Guds rike, den finns det längre för det här, i denna period. Det här är den undersökande gång. Och det gör adventismen unik. För exempel James White, Ellen Whites man, han skriver en bok som heter Bible Adventism, bibelsk adventism, bibeladventism. Och det första gången jag läste den boken där, så slog det mig att han begynner, inte helt i begynnelsen, men i den första delen av boken, så beskriver han nettopp detta här med de 1000 år. För att understreka forskjellen på adventismen och all annan religiös uppfattning, nettopp omkring den här förståelsen här. Och för de som, om det är någon icke-adventister här, och om det är någon som är ung eller uvidne av andra grunder, det var enormt sagt, så ska jag fortälla dig att man uppfattar tingene på denna måte, att till detta tidspunkt här 1844, så löper de 2318 månader som vi känner till, ikke sant? Från Daniel, det åttende kapitel, nionde kapitel, de utlöper här. Så är det sån att begivenheter som finns sted och som må finnas sted för denna dom är förbi här. Det är det som vi har kallt i adventist sammanhang. Jag skriver upp här. Med höjer upp. Det är ett sånt uttryck för uppenbaringen 18, det känner vi allesammen. Det är en gentagelse av det allt. Och det tredje är änglebudskap, som vi kallar det höjer upp. Det första har kommit, så kommer det andra, så kommer det tredje. Sen en gentagelse av det andra och det tredje. Och det kommer så att det heter det höjer upp i uppenbaringen 18. Kom ut av hela mitt folk. Och sen advarsel om vi ska icke komma ut. Så det må finnas det. Det uppfattar man som den sista advarsel, den sista nådiga advarsel till världen. För detta spill är förbi. En annan ting som man föreställer sig, det är en förförelse i världen, som Paulus talar om det, som uppenbaringen 13 talar om det, med Satans makt och tegn och under och så vidare, för att förföra. En falsk väckelse, har vi kommit till att sagt, Kalle, men också finnas det och vill finnas det. Med alla lögnens tegn och under. Så man föreställer sig en virkelig väckelse och en falsk väckelse. En enorm väckelse, en väckelse som man inte sett maken till, från pinsefestens dag till avslutningen. Men den vill bli försökt avsporet med en falsk väckelse. Och han som står bak den, det är ju han som har den underliga makt, den onde själ, ikke sant? Så en väckelse och en falsk väckelse. Så är det något som heter söndagslov. Och där är adventismen väldigt så påståelig. Ingen steder i Bibeln står det att det ska bli en söndagslov. Men det är en tolkning av Bibeln. Det är en förståelse av uppenbaringen. Utifrån uppenbaringen 13. Och uppenbaringen 7. Och Ezekiel 8, 9 och så vidare. Det är besejlingen. Det är den undersökande dom. Det är dyrets märke. Och det är Guds sejl och så vidare. Därför en söndagslov ser man må komma för denna tid. Och en sann sabbatshelighållelse, en sabbatshelighållelse som betyder, den egentligen ska betyda, ett tegn på fällskapen av Gud och människor. Du vet, det är inte nog att hålla sabbat. Jöden håller också sabbat. Och det har inte hjulpet dem. De blev hatet för det, för de var stedige och besvärliga som sabbatshållare. Adventisterna kan också komma till att bli hatet för det, av goda grunder och av dåliga grunder. Men att hålla sabbat, så det är detsamma som att komma i pakt med Gud och känna Gud och leva med Gud och ha hans ånd och vara under hans herredöme. Så det är sabbatshelighållelse. Men samtidigt så ska det resa sig en sån motstånd mot det och en falsk sabbat, en söndagslov. Så det har man uppfattat sig uppfattat att finna sted utav dessa texter. För Kristus kommer. Och så säger man, de 1000 år, hvis man då går på dem, hoppar därför här till, så är de 1000 år icke ett tusenårsrike i skönhet och paradisiska tillstånd, men tvärtemot så är jorden öde Jeg så og se alle fuglene var fløyet. Jeg så og se det var ingen menneske mer. Jorden var tom. Jorden skal legges øde. Jorden legges gjøres til en ørken. Ingen bor der. Ingen musikk mer. Det er forbi. Så i motsetning, adventismens tusenårsrike, for å kalle det det i gåsøgne, det er altså en ørken. Det er alt som heter liv og lykke forbi denne verden. Og den onde er tilbake med sitt mesterverk, destruert verden. Og så har man så den nye jord, eller paradiset gjenreist, som skal skje her. Og her har vi også den endelige dom. Det er også en dommen i de tusen år her. Så det er den undersøkende dom. Den undersøkende dom, dommen i de tusen år, og det er den endelige dom. Så alt dette hører til dommens dag og Herrens dag. Men det som er maktpåliggende viktig for oss å holde fast ved, det er at den dom som avgjort vår borgerskap, så den dom finner sted før Kristus kommer. Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa: Herredømme over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Og den overtagelsen av riket, den omtales da i åpenbaringen, i Daniel 7, hvor det står: Og jeg så en som lignet en menneskesønn gå inn for den gamle dagen for å motta et rike. Og bøker ble åpnet og retten ble satt. Altså, Daniel 7, 9, 10 og 13, 14, som vi kjenner godt disse tekstene her. Så den overtagelsen av riket, den finnes del her. Det er her Kristus overtar riket. Det er ikke sånn at han kommer igjen og så frelser han verden. Han kommer igjen og dømmer verden. Men han dømmer verden, så kommer han igjen. Han mottar riket her, ikke der. Det er det han forteller i lignelsen om denne mann med bryllupskledningen som kom inn. Han kom inn, men før de gikk inn til festmåltidet, altså her, før de gikk inn til festmåltidet, det er han som hadde det gale tøy på, han ble satt utenfor. Man kastet en not i havet og samlet god og dårlig fisk. De dårlige ble sorteret fra, og de gode ble gitt videre hvor de skulle. Så det er det som er viktig, det avgjøres her. Og i den avgjørelse som alle disse begivenheter og mange flere kommer med. Dette kjenner dere veldig godt. Er det spørsmål eller kommentarer eller sånn?
Ja. Ja, det var hvordan protestantene begrunner at de flytter den siste uken av de 70 ganger 7.
Ja, det kjenner jeg til, men det vil jeg ikke bruke tid på, for det er en lang historie.
No.
Jeg kan bruke hele weekend på det.
Nei.
Det kan jeg kort si, så får jeg sagt noe annet med det samme. Men det blir kort. Hvis dette er en tidslinje, og dette er Kristus, Kristi tid, og dette er det første, og dette er det annet årtusen etter Kristus, og dette er det første årtusen, det siste før Kristus, så ligger Daniel her, cirka midt i det tusen året her. Og da har man altså, da møter man, som vi snakket om, en historieoppfatning som gjør at man, hvis du tar de som ikke tror på Bibelen, de som tror på den tinglige verden, verden av masse og materie, hårdkokte materialister, så å si, som ikke tror at Gud er til, at Guds ånd griper inn i verden, eller at det er overnaturlige vesener og sånt. De som ikke tror det, de tror at når Daniels bok skriver om Grekenland, for eksempel, og nevner Grekenland ved navn, så var Grekenland en verdensmakt først efter det tidspunkt som Daniels bok angivelig er skrevet. Daniels bok skrives her ifølge Daniel, men Grekenland er på banen her ved Alexander den Store først i 332-323, i det cirka 10 år der. Og det er her, så sier man, hvordan kan en mann tale om et rike som ikke er kommet? Man vet jo ikke noe om fremtiden. Hvis noen vet om fremtiden, må de si fra. Altså, det er det at man kan profetere og se inn i fremtiden. Det har man avgjort på en sånn humanistisk, materialistisk grunnlag. Og så sier man at siden at man ikke kan vite noe om fremtiden, du forstår hva man mener med det, at man ikke vet noe om fremtiden. Man nekter profeti. Altså, paranormal viden, overnaturlig viden, viden om fremtiden. Man kan huske fortiden, man kan ikke huske fremtiden. Hvis man begynner å huske fremtiden, så blir det litt for fantastisk, ikke sant? Og dette fantasteri går man ikke med på. Så sier man, Da vi ikke tror det, så må Daniels bok, da den skriver om Grekenland, være skrevet senere enn den selv forgiver å være skrevet. Derfor er den skrevet her, for eksempel i det andre århundre før Kristus. Og så sier man, det som Daniels bok er skrevet og samlet her omkring, og da kan man tale om Grekenland. Og så sier man, og alle begivenheter som den omtaler, de kulminerte i og med 176-170 deromkring før Kristus. 176-174 deromkring, midt i det andre århundre før Kristus, cirka, ikke sant? Og det var en mann som hette Ampikus Epifanes, en av Seleukus' konger, som ikke gidder å snakke om mer, for jeg er så trett av Seleukus. Og Ampikus Epifanes, en tilfeldig konge, midt i en kongerekke av 20, Seleukus, en av de fire generales rike, etter Alexander den Store, som gikk ned og forfulgte jødefolket. Han kom fra Syria-området og forfulgte jødefolket. Så sier de som tror på denne måte, som har en historieoppfatning som er materialistisk basert, de sier boken er skrevet her, de skriver om det virkelige Grekenland som har vært, og det lille horn i Daniel, som vi oppfatter å være kirken, den klassiske kirke som vokser frem her i middelalderen, begynner så smått å vokse frem og blir tyrannisk, så knebles av den franske revolusjonen og alt det som skjedde i opplysningstiden og i moderne tid, i moderne sekularisering, for så kommer til heder og verdighet igjen og oppstår til veldig kraft. Den oppfatter det lille horn i Daniel som vi har tolket her efter Kristus på basis av de 2318 måneder og de 1260 dager, 1260 år. De tolkningene faller helt bort i denne her tolkningen. Da ender alt her med Antiochus Epiphanes, Antikus den fjerde Epifanes. Ok, disse har vi kommet til å kalle preterister. Uff, nå er jeg lenger for å snakke om det her, det er bare tull, og så er jeg så trett av disse preteristene. Men altså, det svar på de spørsmålene kan benytte det når det gjelder historieoppfatning, for det er en historieoppfatning som går ut fra at intet overnaturlig skjer. Hvis man går, så går man på et fast underlag, man går ikke på vannet. Så når det står at Jesus gikk på vannet, så er det ikke sånn at Jesus gikk på vannet. Det er noen som trodde han gikk på vannet. Så psykologisk var det nok sant, ikke sant? Noen trodde han gikk på vannet. Og hvis noen tror at man blir født av en jomfru, ja, så tror man det, ja. Det er jo lykke til de som tror det, men altså ingen følelse av en jomfru, men. Og stod opp fra de døde og helbredet syk og alle disse miraklene, det er bare noe man tror eller mener eller sier, det er en fabel. Så det, disse myter skreller man bort, så står man tilbake med en hårdkokte kjerne, og hva er det? Det som er en teolog, en McQuire fra Oxford Universitet, som sier, han er teolog for øvrig, han sier, vi kan ikke si noe om Jesus. Det eneste vi kanskje kan si er at han kanskje har levd. Men vi behøver det, det behøver ikke være sant han har levd. Vi har jo troen, vi tror likevel. Så Gud velsigne alle de troende, sier man. De tror, men de tror altså hva som helst, men det vil si de tror ingenting. Så derfor disse prester som har denne oppfatning, som er farvet av en verslig utgangspunkt, et ikke troende utgangspunkt, de tror for eksempel på at Jesus er født av en jomfru, men ikke sånn at han er født av en jomfru, selvfølgelig. Og de tror at verden blir skapt, men ikke sånn at verden blir skapt, det er gal. De tror selvfølgelig på Jesus, han kommer, for det står jo i Bibelen som kommer igjen, men ikke sånn at han kommer igjen, det er gal, han kommer ikke igjen. Så man tror på alt, men man tror ikke på noen ting. Det er den teologiske utgave av denne her oppfatningen av historien. Det kan vi si preteristene, vi kaller det som den første gruppe da. Bare for å markere forskjellen da på, du forstod det her med den verslige oppfatningen. Man ikke tror på noe naturlig, heller ikke forutsigelse, profeti. Og da man ikke tror på noe profeti, så kan ingen profetere om noe som kommer som ikke har vært. Og derfor så må boken være skrevet senere og skrive noe som har vært eller er. Og derfor ender alt her med Antiochus den fjerde Epifanes, punktum, når han døde av. Ja, forstår du det? Men så er det kristne som sier, nei, sånn kan det jo ikke være. Det er jo Jesus vi tror på. Så vi tror på at det er en profeti. Men vi tror at denne profeti, med de 2300 aftere om årene, den rekker frem til Jesus og kulminerer der. Så alt i og med Jesus her, så er det hele fullbyrdet. Ok? Jo, fint, for det er jo Jesus kommet med. Og så får man en sånn manipulering med disse tall, 2318 måneder. Det blir da så cirka 3,5 år. De får da disse 2300 dager for å være cirka 3,5 år. Og det kan være enten 3,5 år här med Antiochus Epifanes, eller det kan vara 3,5 år där Jesus var i världen, ikke sant? Han gick omkring 3,5 år i offentlig virksomhet för han död, ikke sant? Och visst nu är Jesus centrerad. Hvis det är Antiochus den fjärde Epifanes så är man här. Hvis det är Jesus centrerad så är man här. Men hvis du ser på det här som en symbolisk tal och gör det till år, så ender du med 1844. Helt här nere, ikke sant? Okej? Men så säger de kristna som tror att det är Jesus det talar om. De kallas inte preterister, men de kallas futurister. Futurister. Och det har de med futurum att göra, alltså med framtiden att göra. De tror på att dessa profetierna om Jesus, de kommer att bli uppfyllt ännu en gång. De gentar sig så att säga. Det hela blev kokt upp här och kulminerade med Jesus. Men så kommer det en ny uppvärmning av hela saken på slutet där. Och den där sista uppvärmningen av allt det, den gör att det är sån gap mellan den gång och där Jesus var i världen. Det är sån svälg, men det är ingen profetier. Det är ingen profetier som talar om något mellan Jesu tid och Jesu första kom och Jesu ankommer. Förstår du det? Det vill säga att dessa 3,5 år som det här blir till, 3,5 år, så det är de här normala dagarna regnar med, de ändrar med att bli 3,5 år här nere. Och det är därför man har sett 3,5 år upp i himlen när man kommer tillbaka till Kalifornien. Så det är här det passar in, inte sant? Är det förvirrat nu? Det måste det inte vara. Det är ganska enkelt. Så att det är två synspunkter som gör att man inte får detta horn i Daniel 7 till att bli något i denna period här efter Jesu tid. Det är ingen historia. Hvis nu ser vi tar Daniels bok så som vi uppfattar den, så ser vi 2300 afton om åren. Det leder oss ner till 1844. Och in i denna period här så har vi en annan period som heter 1260, som berättar om den tid då detta horn hade den väldiga makt. Och detta horn här, det är nettopp i denna tid här. Det vill säga, det är inte tomrum mellan Jesu första och Jesu ankommer. Det är fullt av viktiga begivenheter som ska hjälpa oss att förstå vår ledes avslutning det blir. För det står att detta horn här, som det heter i Daniel, som heter Dyr i Uppenbaringen 13, som heter Kögen i Uppenbaringen 17, som heter Babylon, den mystiska Babylon, som har många forskjelliga namn, ska vi igen komma till hedervärdighet, och världen ska följa undrande efter dyret. Ja, hela världen ska få makt en kort tid samman med dyret, och de ska kämpa mot lammet. Det vill säga att det ska vara en uppvåkning av den här väldiga makt på slutet. Men det är den makt som ska väcka upp igen. Det dödsåret ska läggas och så vidare och så vidare. Du känner det där uttryck. Och det är en helt annan uppfattning. Du kan gott se att visst du tar den här preteristiska uppfattningen, den är världslig uppfattning, och tvingas till att se att Daniels bok för exempel är avgjort här, men så följer lite religiös salvelse in i den här världsliga uppfattningen, så får du Jesus med, och så får du en annan fantastisk gentagelse av det där, men du får ingenting emellan här. Så är det utan en definition av vad hon är, vad dyr är, vad antikrist är, vad kögen är, vad Babylon är, vad frafall är, syndens människa och han som lyver och sätter sig i utsted, allt det där faller ut av bilden. Och vem profiterar på det? Det är nettopp det som hon är betänkt. Den katolska kyrkan har därför ynnet dessa uppfattningar, och både preteristiska uppfattning som avgör att intet sker utöver det som skedde med antikristendomen till Johannes, och den uppfattning som heter futurisme, som tillfredsställer de evangeliska kristnas uppfattning, gör bägge dessa uppfattningar fritar den katolska kyrkan från överhuvudet någon gång att bli pekt på i någon sammanhang som är negativ.